I över 30 år har hon arbetat som sångerska med jazz, blues, soul och visor på repertoaren. Hon har uppträtt i flera länder i Europa och i övriga världen. Men hemma, det är en lägenhet mitt i Malmö. Möt månadens ansikte i augusti med artistnamnet Lady Lynette. Men egentligen heter hon Lynette Kojana Bjerstedt.
Jag kommer från Sydafrika och där finns det en del svåra efternamn.
Men ditt hör till de enklare då?
Oh ja, mitt är jätteenkelt. Det finns inga klick i det.
Men det här med ditt namn, har det någon bakgrund att du fick heta just Lynette?
I Sydafrika har man oftast ett så kallat engelskt namn och sen har man ett eller två afrikanska namn. Så det har jag också. Jag heter Lynette Sibongile Tenjiwe heter jag, och de betyder saker. Sibongile betyder att vi är tacksamma och Tenjiwe betyder den man tyr sig till lite på. Så det är tungt. Och det fick jag efter min mormor, det vet jag. Men Lynette tror jag bara var ett engelskt namn som de tyckte var fint. Jag tror inte ens de visste vad det betydde. Då, det har jag talat om för dem. Det är en liten måne från franskans La Lune.
Hur gammal var du när du kom hit?
Det var ett par veckor innan jag skulle fylla 4. Kom jag i värsta snöstormen och jag har inget minne av det alls. Jag satt själv på flygplanet. Min mormor hade dött och min mamma var i Sverige. Och hade väl någon flygvärdinna som hade uppsikt. Och så hamnade jag här. Och de säger att jag skrek och grät något förtvivlat. För jag hade aldrig sett snö. Och tyckte det var det hemskaste. Ja, det var hemskt.
Har du några minnen från när du växte upp i Sydafrika de första åren?
Nej, det har jag inte. Därför kan det vara lite märkligt. Första gången jag gick in här i Sverige i en tebutik och så lyfte jag på ett rooibos te och fick en sån déjà vu. Wow, det här har jag varit med om. Och sen senare har jag förstått att det är där nerifrån.
Och just nu så har du dukat fram rooibos te till oss.
Ja, hör till. Figar upp, det är börste, det är sånt naturte som de fattiga oftast dricker, men nu har det ju blivit modernt, så nu är det dyrt.
Det här med klick, det gör man mycket i Sydafrika.
Ja, man gör det inte hela tiden som vissa tror, men det förekommer ganska ofta. Ja. Vissa ord, det är tre sorters klick. Har man lyssnat på Miriam Makeba så vet man. Pata pata och sånt. Där klickas det hejvilt. Jag är bra på att klicka, jag är inte jätteduktig på språkets djup. Det måste jag ha haft med mig när jag var 4. Och så vidare.
Vilka klick det blir.
Ja, vilka klick det kan bli. Tack så mycket, herr Bjerstedt.
Tack. The Click Song heter den här sången. Och det är Lynettes man Sven Bjerstedt som kommer in i vardagsrummet där vi gör intervjun och kompar henne på ett alldeles speciellt piano som vi återkommer till lite senare. Men att det var sång som skulle bli den framtida karriären, det bestämde Lynette Kojana Bjerstedt sig för tidigt i livet. Hon såg musikalen Teaterbåten med bland andra Ava Gardner och var fast.
Jag satt ensam i ett rum, de vuxna var och satt och pratade och jag fick sitta och titta på tv. Och så visade de Teaterbåten och jag var helt knockad. Efter det så tänkte jag att det där vill jag också kunna. Det handlade lite grann om USA och rasismen och sånt också. Och så var han där, Paul Robeson, och sjöng Old Man River. Och så fina låter. Old Man River, that Old Man River, he must know something, but don't say nothing. Den och senare, lite senare Sound of Music. Där visste jag inte ens handlingen. Jag visste bara alla låtarna. Så jag var så glad att man kunde uttrycka sig på det sättet. För jag var ju nog ganska ensamt barn. Och pratade inte så mycket. Men det där tilltalade mig. Sen blev det inte något att göra slag i saken. För jag är ju akademiska föräldrar som tycker att sånt håller man inte på med. Så att jag gick i skolan och tänkte att jag skulle bli kärnfysiker eller sjukgymnast.
Det är ett stort spektrum.
Vilket visar att det var liksom verkligen inte där det skulle vara. Men sen någon gång i tonåren så började det ta över helt enkelt.
Och vad händer om du inte får sjunga?
Mår dåligt. Och det kan jag svara på nu. Det hade jag kanske inte kunnat svara på för några år sedan. Men jag känner så tydligt när det har gått länge. Man är hängig och man är trött och sur och vet inte riktigt, hela kroppen är inte med. Och så kommer man på, men jag behöver sjunga.
I det här månadens ansikte så ingår det ju alltid att man ska beskriva hur man ser ut.
Oh.
Så då tänkte jag höra, hur ser du ut?
Ja, hur ser jag ut? Jag är ganska kort, fast inte i Skåne. Det är jättekul att flytta till Malmö därför att här finns det folk som är kortare än jag. Men i Stockholm så var jag alltid kort. Jag är mörkhyad. Förmodligen är jag ibland skelögd eftersom jag ser så konstigt.
Du har ett vackert hår.
Ja, det var därför jag inte kunde träffa dig igår.
Okej, du har varit hos frissan.
Jag har varit hos frissan. Och fixat med det. För närvarande är det krulligt. Fast mera vågkrulligt och lite längre än jag vill. Jag tycker väl egentligen att det ska vara ovanför axlarna, men just nu är det så här. Och så är det ju flätor i botten. Jag har bruna ögon.
Så har du häftiga stora guldörhängen i öronen.
Ja, örhängen är ju grejen. Jag älskar örhängen. Jag har alldeles för många och jag vill ha fler. Jag känner mig inte helt klädd. Om jag har glömt örhängen, jättefånigt, men det är, så är det med mig.
Och sen när det gäller din synnedsättning, du har glaukom.
Alltså jag har redan förlorat synen på ett öga. Och sen har jag ett där som håller på att äts upp av glaukom. Den gröna, hemska starren. De upptäckte det så sent så att det var inte lönt att operera. För då kan det sista också försvinna. Och det lever jag med.
Men du ser lite grann?
Jag ser lite grann. Och ja, man tränar ju upp sig för att man vill så mycket. Enligt läkaren skulle jag ha varit blind våren 16. Så tur det blev det inte så. Jag har ju mediciner som bromsar det förloppet. Och sen så vänjer man sig vid varje stadium och lär sig göra det bästa utav det tills nästa sänkning eller dipp eller vad man ska säga.
Kan du beskriva det här med att man vänjer sig? Hur gör du för att funka så bra som möjligt med den syn du har nu?
Alltså jag behöver veta var saker befinner sig och det är bra att jag vet ungefär i vilken ordning hur de står, kryddor och sånt. För då kan jag bara utgå ifrån att den borde stå där. Annars måste man ta fram alla verktyg, såna här förstoringar och läsa på dem hela tiden. Ja, som på scen då såklart. Att man får som reka vart man ska. Det var någon som beskrev det som att jag skannar min omgivning och sen går utifrån det.
Så vad gör du då när du kommer till en scen och ska uppträda?
Då går jag först och kollar liksom höjd och var är trapporna och hur mycket sladdar kan jag flytta på dem så att jag inte snubblar för mycket. Ja, och hur stativen bäst står så att de inte ska vara i vägen. Sen får jag liksom utgå ifrån det så att man får ha ett bra minne om man inte ser så bra. Det tog ganska lång tid innan jag ville medge inför folket att jag hade sådana problem. Så då gick jag omkring och låtsades och snubblade och gick in i saker och tappade bort folk hela tiden. Men när folk vet, så för det mesta är de ju vaksamma och hjälpsamma. Liksom om säger till liksom att det är en stor kant här. Och så vet jag det. Så man kommer ihåg det. Så att jag tycker de flesta är faktiskt vänliga. Sen kan jag tänka mig att det finns en och annan bandledare som tycker det är jobbigt. Som tycker det är besvärligt. Så att det är inte alltid det fungerar.
Var det svårt det här att börja berätta att du såg dåligt?
Ja, det satt långt inne. Jag skulle bara låtsas att allt var okej som vanligt. Kanske är det så att man tror att folk ska reagera på en massa märkliga sätt och... Och det finns få som gör det, men inte många. Men i och med att de flesta reaktionerna är så... Jaha, okej. Okay. Gör vi så här. Ja. Och så visar de lite tydligare vissa saker. Då är det avdramatiserat och då är det mindre dramatiskt för mig själv också. Alltså, jag behöver inte vara rädd för att göra det. Men det är fortfarande, jag är inte bekväm med att direkt börja prata om det.
Det är inte. Malmöfestivalen var ju nyss och då fick du ett inhopp där, att de ringde och frågade om du ville sjunga med ett band. Mm. Och det är inte så lätt det där med att hoppa in snabbt.
Nej, det är inte lika självklart för mig. Du kan inte ge mig en bibba med noter och säga att liksom, för det finns ju folk som står och läser på scen och det skulle jag ju aldrig kunna göra. Så att jag måste ju lära mig utan till. Och jag trivs bäst med det också. Jag vill inte egentligen stå och stirra i papper. Men då är inlärningsprocessen bökigare för att jag måste förstora texten något enormt. Då får man ingen helhet. Så att en låt som förr i världen var en sida, ett A4, kan bli 7-8 sidor för att jag ska kunna ta mig igenom den. Och så att ja, det är lite... tyngre jobb. Men ja. Har man väl kommit över den spärren så har man faktiskt den fördelen att man inte är beroende av några papper.
Din man är också musiker och ni uppträder tillsammans ibland.
Ja, det gör vi.
Och hur är det att uppträda med sin man?
Och det är bra. Vi mår också bra av att ha saker framför oss att göra. Det är inte så att vi håller på för jämnan hemma och sjunger, men när vi har något att göra och vi skriver låtar tillsammans och vi har faktiskt spelat in två jazzplattor.
Och sen sitter vi då i vardagsrummet och när det gäller musik så ser man en afrikansk trumma.
Ja, som inte jag kan spela på, nej.
Och sen ser man ett piano som ser väldigt, ja, vad ska man säga? Använt ut.
Det må du tro, använt. Ja, det är ett fantastiskt piano. Men alltså, historien bakom är en rumänsk pianist och arrangör. Och han bodde här i Malmö och var ganska sur och vresig och känd för det. Men vi var vänner. Och när han dog så frågades jag om jag ville ha hans piano. De trodde att jag skulle vilja ha det. Ja, sen så fick vi lite förklaringar då, för att det var ju så mörbultat. Det är nerklottrat.
Ska vi gå fram till pianot när vi pratar om det?
Det är ju svårt när man inte själv ser det, men det är ovan och under och där.
Oj, här står en massa namn.
Ja, det står massor av namn på folk som han, musiker han har beundrat. Allt från Duke Ellington till...
Coltrane ser jag här till exempel. Precis.
Dessutom så var pianot helt sönderhackat på sina ställen.
Ja, det här är djupa hack i det. Och på många, hack. Många ställen.
Överallt. Och nu har jag täckt över med en duk därför att det ser förfärligt ut där uppe. Och det var han som hade hackat sönder sitt piano när han trodde att kronofogden var på väg. Skulle ta alla hans värdesaker och då ville han väl inte att de skulle tycka att det var värt något. Så han, utan att förstöra själva instrumentet, förstörde han utseendet.
Tangenterna är fina och...
Jättebra ljud och fungerar hur bra som helst. Och så hade han en massa namn. Även här på sidan.
Thomas Frank.
Thomas Frank är en saxofonist som vi känner till. Så att många av dem här, antingen har jag träffat dem eller så är det sådana man känner till som är kändisar. Och sen när det hade kommit till oss så, och vi tittade på alla de här, så hittade jag den här.
Lynette Kojane.
Hade han skrivit mitt namn också? Det var väldigt rörande, så då måste jag ju ha det här pianot. Det är meningen.
Och alla är skrivna med rött och så är de inringade. Men vad kan det vara? Här är typ över 100 namn, verkar det som.
Det är helt fantastiskt. Storytelling piano. Det har sin historia.
När känner du att en spelning verkligen har fungerat?
Det där är ju... Det är lite olika. Ibland kan man känna det under en spelning. Man kan känna att det hände något. Det vände. Man fick kontakt med publiken eller någonting. Och ibland kan man trägla sig igenom och inte vara säker förrän man faktiskt hör efteråt någon komma med en kommentar. Alltså det är inte bara så att de ska komma och säga åh vad bra, tack. Så, utan har de något att säga som visar att de lyssnade på riktigt. På 90-talet någon gång så var jag i Japan med de här solprylarna. Alltså under varje låt var det knäpp tyst. Och sen så blev det, efter varje låt blev det en snabb och lite så. Och sen var det tyst. Och man tänkte, oj då, de kanske inte. Och så var en låt till och precis samma reaktion. Och då var det så här, första gången var det bekvämt. Man visste inte vad man hade då. Sen fick jag förklarat för mig att de vill inte störa. De är så väldigt artiga och väluppfostrade. Så att kort applåd så vi kan fortsätta med vårt jobb. Det är ju fascinerande.
Och det var The Click Song framförd i vardagsrummet hemma hos Lynette Kojana Bjerstedt som fick avsluta reportaget. Och sången är skriven av Miriam Makeba. Tidigare inslaget hörde vi också ett litet stycke från en live-inspelning på Falsterbo Jazzklubb med Lundströms trio. Och där Lynette sjunger Billie Holidays Willow Weep For Me. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.